Du lyssnar på En given dealbreaker av Sanna Axelsson, uppläst av mig, Kallin Örvall Delmar. Till alla ideella eldsjälar inom svensk idrott som ser till att barn, ungdomar och vuxna har möjlighet till gemenskap och rörelseglädje inom föreningslivet. Prolog. 15 år tidigare. Hanna. Huset är tyst när jag gläntar på sovrumsdörren och kikar ut. Jag förväntar mig inget annat den här tiden på dygnet, men man vet aldrig. Är det något jag har lärt mig är att saker och ting kan förändras fort. Och det bästa är egentligen att inte ha några förväntningar alls. Då är det lättare att inte bli besviken. Jag är redan ombytt och har packat väskan med allt jag behöver de närmsta dagarna. Jag måste bara komma ihåg att ta med mig pjäxorna som står i grovantrén på vägen ut. Skidor och stavar är redan inpackade i en av klubbens minibussar. Jag slänger en blick på klockan. 7:30. Precis lagom med tid för att hitta något att äta innan jag måste gå för att möta upp Emmy och hennes föräldrar nere vid stora vägen. Stegen i trappan knarrar dämpat när jag smyger ner på lätta fötter. Jag ställer väskan i hallen och siktar in mig mot köket innan jag tvekar helt kort och istället går ut i vardagsrummet. Min tå slår emot något och jag tittar närmast likgiltigt på den tomma vodkaflaskan som rullar bort från mig på mattan. En kvalmig lukt av alkohol och något sötsliskigt hänger i luften och jag rynkar på näsan när jag ser ölburkarna på soffbordet innan blicken går vidare till soffan och mannen som ligger där. Han som är min far, åtminstone på pappret. Jag undrar om han kommer ihåg att jag ska åka på läger eller om han ens kommer märka att jag är borta i några dagar. Tror jag inte. Jag har inte påmint honom heller. Jag pratar inte med honom mer än nödvändigt. Oftast är det när jag behöver pengar till något. Som när det är dags att betala lägeravgifter, köpa ny utrustning eller fåniga saker som tonåriga tjejer kan behöva, som kläder och hygienprodukter. Jag hatar att be honom om något alls, men till hans förtjänst måste jag ändå säga att han alltid betalar utan att knota. Han bara ger mig pengarna jag ber om utan ett ord, oavsett vad jag ska ha dem till. Han ifrågasätter aldrig, vilket gör att jag åtminstone har möjlighet att fly det här huset och leva i en annan verklighet då och då. Mitt intresse för längdskidor är mer än bara en hobby. Det är mitt andningshål. Det är vad som håller mig igång och det är där jag har mina vänner och min gemenskap. Det är den lilla strimma hopp som får mig att vilja fortsätta kämpa och som gör att jag faktiskt ser en framtid för mig själv. Jag tror att de flesta vet hur det ligger till hemma hos mig. Kanske inte helt och hållet, men i stora drag. Det finns en anledning till att jag aldrig bjuder in till kalas och pyjamaspartyn som de andra tjejerna. Och även om jag inte talar öppet om det, är jag pinsamt medveten om att många säkert vet ändå. Emmy vet definitivt, för jag har berättat åtminstone delar av det för henne. Hon är min bästa vän. Jag gissar att hennes föräldrar också vet, för de är alltid väldigt snälla mot mig. Det är Emmys pappa Lasse som oftast skjutsar och ser till att mina skidor blir vallade. Och hennes mamma Marie som trugar på mig mellanmål och snacks när jag har glömt ta med. Ingen säger något rakt ut. Och det är så jag vill ha det. Jag vill bara ta mig igenom de 4 år jag har kvar innan jag blir myndig och själv får bestämma över mitt liv. Efter att ha hämtat en påse i köket samlar jag ihop de tomma ölburkarna och knyter ihop påsen ordentligt. Om de får stå kvar kommer det snart lukta apa i hela huset. En sån där sur odör som nästan sätter sig i väggarna. Det vet jag av erfarenhet. Jag sneglar på pappa igen och undrar om jag borde kontrollera om han andas eller ej. Men just då snarkar han till och vänder sig om. Så jag nickar bara för mig själv och vänder mig om. Jag känner varken lättnad eller besvikelse över att han är vid liv. Det är mer en iakttagelse än något annat. Jag går och lämnar påsen med ölburkar i garaget innan jag tvättar av händerna och går ut i köket. Det börjar bli ont om matvaror och jag hoppas att pappa kommer nyktra till tillräckligt länge för att inse det innan jag kommer tillbaka. Han brukar se till att min faster Lena handlar åt oss. Hon, liksom resten av hans familj, vet precis hur det ligger till hemma hos oss. Men jag har slutat hoppas på att någon av dem ska försöka göra något åt det. Om något så är känslan att deras sympati ligger hos pappa snarare än hos mig. Det är alltid stackars Kjell vars sambo lämnade honom med en dotter att ta hand om helt på egen hand. Inte stackars Hanna som måste leva utan sin mamma och med en alkoholiserad pappa som knappt uppfattar hennes existens. Inte för-